Idag har jag ingen mindre än programledaren och radioprataren Arantxa Alvarez hos mig. Välkommen hit.
Tack.
Du har ju även varit med i Idol 2013.
Det stämmer bra det. Där var jag ju med och kom med topp 20. Ändå en bra bit in i det hela. Och sen så, nej men så tog det slut, just den resan. Sen så började en annan resa.
Du, ditt liv började ju ändå inte i Stockholm. Utan du har ju tagit dig fram som både programledare och radiopratare. Men du är uppvuxen i Norrköping.
Mm, det stämmer. I Norpan, goa gamla Peking. Och där växte jag upp och bodde fram tills jag var ungefär... ett år efter studenten. Jag tog studenten 2010. Och sen kanske ett, två år någonting så flyttade jag till Malmö och pluggade ekonomi och IT. Så var det. Jag kände så här, Norrköping, det är too small for me. Lite så var min vibe och känsla. Men jag tror att alla... som är uppväxta i en lite mindre stad kanske får den känslan av att så här, fan, det kanske finns någonting annat där. Gräset kanske är grönare på den andra sidan och så vidare och så vidare. Och just det här gräset var väl Malmö för mig. Och så öppnades väl helt andra dörrar upp och kanske syn också på vad man vill och vad man inte vill och sådana saker. Så jag svarar tydligen inte kort på frågor, märker jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du har ju en annan bakgrund än svensk.
Ja, precis. Mina föräldrar är från Chile.
Det kan jag se.
Ja, det kan du se. Ja, men många tror också att jag kanske kan komma från så Indien eller lite så. Jag har lite multikulti face, I'm guessing. Lite sån mix. Men de är från Chile. Pappa från Tocopilla och mamma från Antofagasta. De kom hit då på sent 80-tal under diktaturen. Livet för dem där borta var inte hållbart. Det gick inte. Man fick ju inte ha sina politiska åsikter. Det var ju curfew och sådana saker. Alltså det var ju inte hållbart helt enkelt. Så de ville ju... De ville ha någonting annat och för dem var väl det där gräset, om man ska jämföra med mitt gräs som var Malmö. Inte weed snackar vi nu, utan det här där det är grönare, ljusare på den andra sidan, så var väl det Sverige för dem. Så då flyttade de hit. Mamma var gravid med min storebror Nikolas som är född 88. Och det var tufft för dem, för de kom hit till Sverige, de hade liksom ingen, det var de två, språket, ursäkta, det var ju, vad fan, svenska är ju svinsvårt ifall man kommer från Sydamerika, makar ingen sens liksom grammatiskt och bara melodin och allting, så det var ju svinsvårt. Och sen... men så här, att komma in i det hela, de vill ju så fort som möjligt börja jobba och är väldigt så... de är ju arbetare av sig, punkt slut, det skulle inte finnas någonting annat. Så då ville de komma in i samhället här så fort som möjligt. Men min mamma, hon hamnade ju också i en depression och mådde ganska dåligt. Men det var ju bara så här, ja, det var bara att svälja och fortsätta jobba, för att man måste ha mat på bordet, tak över huvudet och så vidare. Så de är, både mamma och pappa är verkligen människor som jag beundrar och ser upp till, just också för deras grind. Det är inte så många som kanske har den, men att de alltid har liksom kämpat och kämpat för att ta sig där de är, och att de visste att det fanns ett liv som var bättre, och att istället för att bara så här, nej men vi nöjer oss med det här, så tog de sig hit liksom. Och jag skulle ju inte sitta här om det inte vore för dem. Så Ja, men det var för att ge lite så bakgrund till det. Och jag kan ju, jag pratade mycket spanska så. Eller de pratade spanska med mig och jag kan ju flytande spanska, så det är inga konstigheter. Och sen fast det var en incident en gång, kommer jag ihåg, när jag var liten. Gick i, vad fan heter det, förskolan? Nej, sexårsgrupp eller något sånt där. Så var det en lärare som kom fram till mig och sa att spanska, det är fult, det ska man inte prata. För då hade väl hon precis hört mig prata med, ja, men, antingen mamma eller pappa som hade liksom lämnat av mig eller så. Och då sa jag, aha, okej. Okay. Nej, du ska prata svenska eller engelska, det är bra språk. Och efter det så var jag, så vägrade jag prata spanska med mina föräldrar när de pratade med mig hemma. Och de fattade ju inte riktigt varför. Sen till slut så sa jag, nej men det är för att den här läraren sa att det var fult med spanska. Men också helt jävla, alltså vem säger så? Hoppas hon fick sparken. Jag vet inte var hon är idag, men inte i mitt liv i alla fall.
Vad skulle du säga har varit den största skillnaden med, för dig att växa upp i ett chilenskt hem mot hur dina svenska kompisar hade det?
Det var väl den tydligaste skillnaden som ändå är ganska så innocent, men det var väl att ifall jag hade en kompis över så var det ju no question about it. Ifall de stod och lagade mat och så här, men nu ska vi äta, Elin vill du också käka? Men, versus då ifall jag var kanske hemma hos Elin. Elin är bara nu fiktiv karaktär i det hela. Så var
hon heter
ju
egentligen Linda.
Ja, exakt, hon heter egentligen Linda. Men då var det så här, men annars, då får du vänta i mitt rum, jag ska bara gå och käka. Bara sådana grejer kunde jag tycka var så himla märkligt. Men vad fan, okej. Vad konstig grej bara. Och så tänker jag så här, jag har inga barn. Men jag som vuxen, jag hade väl aldrig typ nekat ett barn lite mat. Jesus, det är ju vad fan. Så det var så jäkla snål. Nej men alltså jättemärkligt. Men det var väl en sån grej som jag kunde, ja, men som jag kunde lägga märke till när jag var liten så. Men annars så var det inte så mycket. Inte vad jag kan komma på rak arm.
Det där kan jag ibland känna att så här, när man pratar om att svenska med invandrarbakgrund eller invandrare i svenskarnas ögon, att man ska ta lite seden dit man kommer.
Mm.
Ja, men om man nu ska ta seden dit man kommer, kanske man ska börja med att välkomna in de här barnen i familjen och sätta dem vid matbordet och välkomna dem in i den svenska kulturen och det svenska samhället. Det tycker jag är liksom, det är rätt ogästvänligt att inte bjuda på mat.
Det är jättekonstigt. Men nu, alltså nu som vuxen och också nu bara när jag sitter här vid det här bordet, så tänker jag, vad sjuk grej. Det är ju jätte, alltså hur kan man göra så mot ett barn? Men det är ju helt absurt liksom.
Hur var det i skolan?
Väldigt så, duktiga flickan, ville göra skitbra ifrån mig. Men det var väl återigen där att även ifall halva klassen kunde snacka, så var det alltid min röst som tydligen var högst. Och jag hade väl valt en mikrofon eller någonting.
Ja, jag hör det.
Ja, nej men exakt, du hör det. Men då var det liksom att att läraren sa till mig bara. Och det tyckte jag bara var så jäkla osoft och orättvis. Jag fattar inte. Men det är ju inte bara jag som pratar. Det är också Pelle och Kalle och någon annan som sitter och snackar eller skrattar eller whatever. Men bara den här grejen att så här, jag kunde känna mig utpekad på det här sättet. Och då vet inte jag ifall läraren kanske kände på sig att nej men det kan jag ta bara. Och det kanske inte någon annan kunde. Men det är också jättekonstigt att bara ha ett sånt beteende som vuxen person versus barn. Bara så, om man bara ska tänka på det stora hela.
Tänkte du någon gång så här, hon måste vara rasist?
Nej, så tänkte jag inte. Men jag kunde kalla för jävla kärring. Så kom jag ihåg att jag kallade henne en gång, för att hon var lite väl. Och sen så en gång så hade jag på mig en luva. Alltså bara en vanlig luva på en tjocktröja. En vanlig luva. Så sa hon att ifall du går runt med en luva så kommer du bli kriminell. Man bara, va? What in the what now? Va? Vem, va? Då blev det en jävla kärring till henne också. Det ska hon med. Ja, nej men inte mer än så, än att jag kände väl alltid att jag liksom presterade, ibland överpresterade, men kunde känna att jag inte fick lika mycket så morötter tillbaka versus kanske någon annan. Men sen vet inte jag ifall det bara var att jag uppfattade det på det sättet, eller om det faktiskt var så, je ne sais pas. Men så kändes det i alla fall för mig.
Kan det ha varit så att dina föräldrar var på dig om det här med studier, att det är extra viktigt att du som invandrartjej måste prestera bättre än svenskarna?
Det var väl mer bara att så här, nej det kände jag aldrig att så här, du, för att vi har kommit hit och hela den, så var det aldrig, utan så här, tänk nu, eller mer snarare tänk på att så här, det är viktigt med betyg, för sen ska du kunna välja vad du vill göra. Och kanske inte att man ska tvingas till att ta det första bästa. Kanske som till exempel de då var tvungna att göra när de kom till Sverige. Och att inte behöva kanske ha ett jobb som förstör ens kropp fysiskt och ger en tinnitus som jag vet att min pappa fick från att jobba där i fabriken till exempel. Så det var väl snarare så, men ja.
Men det känns ändå som att du hade mycket kompisar och du hade kul under låg-, mellan- och högstadiet.
Ja, det var kul.
Och att du samtidigt kunde prestera.
Ja, absolut.
Så det brukar ju inte alltid gå hand i hand.
Nej, jag har hört om att det finns någon typ av triangel. Att antingen så är man bra, alltså socialt kompetent, smart, men att man, måste, alltså att man saknar det tredje eller något sånt där. Men jag kände väl ändå att så här, och nu är inte jag så att jag är medlem i Mensa eller något sånt, men absolut smart. Jag skulle inte kalla mig för dum, woke så att säga, men jag hade ändå kul på vägen. Och det är väl också lite så jag, det är väl den mentaliteten jag har bara i mitt liv rent allmänt, liksom, just nu till exempel.
Du känner att Norrköping är för lite, att du tar dig vidare till Malmö och börjar plugga där. Och 2013 söker du faktiskt till Idol.
Ja.
Vad var det som fick dig att söka till Idol?
Flyttade till Malmö, bodde med ett par som var helt sjuka i huvudet. Det resulterade i, det här funkar absolut inte. Hon blev sinnessjukt svartsjuk. Jag kastas ut. Jag har ingenstans att bo.
Ett svenskt par?
Ja, det var en gemensam vän från Norrköping som sa att de här kan du bo med i Malmö. Så tänkte jag, men jag bor nog hellre typ inneboende hos en främling än att bo med folk som jag knappt känner. Hamnade där. Alltså katastrof. Allt blev piss, skit. Än idag, om jag skulle se dem, jag kanske skulle bara spy rakt ut för att jag inte tycker om dem på det sättet. I alla fall, jag har ingenstans att bo, jag fick bo hos en klasskamrat och sen så, så tjatade jag mig till en lägenhet. Jag gick till en sån här Akelius heter det. Så gick jag dit och bara, jag behöver någonstans att bo, jag behöver någonstans att bo. Så var jag där ungefär varje morgon i 3 veckor. Och till slut bara, ja, här får du en lägenhet, så jättebra. Och det var ju en nyrenoverad etta som var ganska dyr. Så jag pluggade, jag var tvungen att ha typ 3 jobb. Då jobbade jag som Zumba-instruktör på ett gym. Win-win, för då får man ju gratis medlemskap plus träning och sen undervisa hela den grejen. Så jobbade jag på CGI, det gjorde ett uppdrag för Skatteverket där jag verkligen bara tryckte på enter. Och första gången någonsin i mitt liv där jag typ halvslumrar till på jobbet. Alltså så tråkigt. Och sen säljer det på Stadium. Fy fan vad jag kunde få folk att köpa strumpor. Alltså där de inte trodde att de ville ha liksom.
Hur mycket energi har du din Duracell kan
Ja men du, så mycket. Det finns så mycket. 3 extra jobb ändå, hallå. Nej men jag vill ju inte vara student som käkade nudlar. Jag vill ju ändå så här käka ordentligt. Och sen så kände väl jag att här hamnar jag i någon typ av ekorrhjul. Samma. Men varför? What is the purpose egentligen? Min själ kändes ganska så, ja, men inte så tillfredsställd. Och sen så ser jag att wow, Idol är in town. Låt mig ta mig till slakthuset och testa om det är någonting så som kan hända, som är lite annorlunda i mitt liv liksom. Så kommer jag dit och testar, kommer till topp 20. Och sen efter det så, jag fick ganska mycket tv-tid i Idol liksom. Efter det så får jag ett samtal från programchefen i P3, Julia Blomberg. Ringer mig, hej, vill du testa på radio? Radio, tänker jag, har jag inte tänkt på. Och sen så får jag åka upp till Stockholm och göra något typ av hittepå radiotest, I'm guessing. Men efter det så får jag till samtal från henne och så säger hon, skulle du vilja leda morgonpasset? Och det var då det första jag gjorde rent jobbmässigt i den här branschen, så var det morgonpasset 2014 i Malmö då, så själva summer edition. Och lite så the rest is history, att jag var kvar, har varit kvar liksom, och jobbat på och slitit och grindat och så vidare.
Och hur var det att vara med i Idol?
Att vara med i Idol? Jo, men det var väl, det var nog en bra upplevelse. Det var ju så jäkla mycket som hände typ hela tiden. Så det var, nej, men det var roligt. Men det kändes också ganska såklart tomt och tråkigt när man inte kom hela vägen liksom. Men det är ju en tävling och det är ju gjort för att man ska åka ut och så vidare. Så det var ju trist, men det var ändå, det var nog meningen att inte stämplas en som idolarrange eller något sånt där. Så det är helt rätt.
Men då måste du ha sjungit bra hela ditt liv, tänker jag.
Nej, alltså när jag var 12-13 där så lärde jag mig att spela gitarr på YouTube. Det kan man lära sig mycket. Och sen så sa pappa bara, men testa att sjunga liksom, testa att sjunga lite. Och så gjorde jag det. Han bara, men ta ifrån magen. Och så gjorde jag det. Och sen så tyckte jag om det och tyckte det var skoj. Så då hängde jag mycket så här på fritidsgården och där fick man också så här möjlighet och chans till att uppträda. Så då började jag med det och sen skaffade jag rockband och sen så jag har liksom alltid varit musikintresserad och tycker det är svinkul liksom. Så där tycker jag ändå så här, just idag så är det väl bra att kunna spela gitarr och sjunga om det är ett gig som kräver det liksom. Så det är bara så här, kul.
Och så hamnar du på P3, morgonpasset. Och hur länge stannar du där?
Jag har alltid frilansat. Men jag var där från, till det här förändringen 2020 som de skulle ju göra. Oj, jag hörde på min ton att, nej, men då fick inte jag vara med längre helt enkelt. Så det sista jag gjorde där i P3, det var väl när jag var folkets ambassadör. Och det var då Daniel Hallberg, Miriam Bryant och Farah Abadi var programledare. Och sen så var jag liksom den fjärde personen som var både på torget och inne i buren och hej och hå, hela den grejen.
Du hamnade ju på TV sen.
Mm.
Och hur hamnade du där?
Det var att efter att jag fick göra då första morgonpasset så var också Julia Blomberg, samma person som var projektledare för Musikhjälpen. Och där fick jag vara folkets ambassadör för första gången då, så 2014. Så samma år som jag gör min radiodebut så får jag också gå in i buren som för mig var helt unthinkable, alltså bland det största någonsin. Så det var liksom så jag kom in sen. Även då i TV-rutan. Och sen efter det så har det varit ganska mycket, mycket så här barnprogram, lite för tweenies och lite hej och hå, lite Idol Extra och jag är ju också programlett. Och det var ju skitkul att från att ha varit deltagare 2013 och sen få programleda Idol Extra 2015. Alltså såhär, goals, hallå! Så ganska kul verkligen.
Så du bara, hej till Jörgen.
Ja, tjenare, remember me? Well, I'm getting paid now.
A lot of money.
Ja, vi behöver inte överdriva. Men ja, det var väl ändå bra. Absolut, TV4 pengar är aldrig dåligt.
Ja, men tänk ändå så här. Du har 3 extra jobb, du åker ner till Malmö. Allt känns hopplöst. Du söker till Idol, du får guldbiljetten. Och inom loppet av några månader så sitter du i radio. Och snart så är du med i TV-rutan.
Ja, pretty big ändå. Ganska stort och väldigt roligt. Och jag är alltid så, i min core så är jag bara en ja-sägare. Så när jag får det här samtalet och så här, vill du sända morgonpasset? Jag tänkte ju inte så här, men shit, jag har inte sänt radio innan. Eller så här, ser hinder. Utan jag bara, okej, men om jag får frågan så betyder det att du som frågar mig, du ser ju potential i mig. Annars hade inte du ställt mig den frågan. Så, why not? Vi kör. Och det som var kanske det första hindret i nationell radio, det är ju då att jag pratade östgötska. Och det var ju, i början så var det ju många som störde sig på bara min dialekt. För att det var ju, annars har det varit väldigt mycket så, men det är ju Stockholm som representeras och Malmö och skånskan, hela den biten. Men just östgötskan, det var lite så här, frowned upon. Vad står hon där och gaggar med den jävla dialekten? Men de vann jag över till slut. Så det är inga konstigheter där. Men i början så var det lite så att jag tänkte, men lyssna på vad jag säger istället. Och att vi har olika dialekter i landet, det är väl fan inga konstigheter. Vad är det här för jävla skitåsikt? Liksom.
Vad har du fått ditt självförtroende ifrån?
Mitt självförtroende, det är väl mycket att tacka mina föräldrar. För de har alltid sagt att min röst, den räknas. Att ens åsikt måste kunna någonstans liksom komma ut. Om man tycker att någonting känns fel eller orättvist så måste man speak up. Det är ingen som någonsin kommer kunna läsa dina tankar. Och ingen kommer kunna vara din advokat bättre än du själv. Fast man säger också, if you hire yourself as a lawyer, you're the fool, eller vad man brukar säga. Det finns något uttryck där någonstans. Min hjärna är lite mojsig idag, men du fattar. Så det är ju du själv som kommer att kunna stå upp för dig själv som bäst. Ingen annan kommer ju göra det. Alltså, man kan ju inte räkna med att någon annan gör det.
Det känns ju som att du har fått både självkänsla och självförtroende.
Mm, absolut. Jag vet att...
Det är härligt med sådana gäster, för ibland är det, i många fall är det antingen eller.
Mm, jag fattar. Nej, men jag... Alltså så här... Helt, om man bara ska vara helt frank och bara så här, break it down till vad det är. Vem fan har tiden att gå runt om och inte så, och det är inte som att jag säger att det inte är legit att må dåligt, det är klart det är. Men att gå runt och tänka så här, jag är sämre än den här personen. Jag är så himla ful. Jag är så jävla smal, jag är så jävla tjock, jag är så jävla hittan och dattan och dittan. Du har ett liv, ta vara på det. Och vad fan gör de 100 fucking år? Ingenting. Vad den du är idag? Be boss bitch. Alltså, vem ska hindra dig? Jo, du själv. Men sluta, gör inte det då. Vad du? Alltså, hallå?
Jag tänker ändå att så här, dina föräldrar måste ändå ha gjort ett väldigt bra jobb och gett dig både självkänslan, mycket kärlek, och att du också har fått ett självförtroende. många har ju inte fått det. Mm. Och därför kanske man inte kan hitta den styrkan som du precis pratar om.
Mm.
Men det är härligt med personer som du, som ändå kan beskriva varför du är som du är.
Mm.
Och också säga det, att så här, man har ett liv och så här, jag kanske lever max 100 år och ta tag i det och gör bäst av det och se inga hinder.
Mm.
Du är 30 år idag, eller
29, du fyller 30
snart. Har du alltid varit så här sedan du var liten?
Ja, jag har alltid varit så. Alltså det har, jag har nog, nej men jag har alltid varit så här. Och jag har varit med om en hel del saker, men det betyder liksom inte att det på något sätt skulle ta bort från min core och vem jag är som person.
Det är ju härligt att höra att du både har bra självkänsla och självförtroende. Men jag tror kanske att för många då som har haft det väldigt, som har haft vissa traumatiska upplevelser i sitt liv, kanske har svårt att hitta den där styrkan och den där känslan av att what the fuck ungefär. Det här kommer gå bra och man har bara sig själv och skylla på och så vidare. Det är ändå liksom en enorm styrka att höra dig säga det.
Alltså det är ju klart att jag också har gått igenom svåra saker i livet och så. Och vilket många ju gör. Alltså, för livet är ju så. Det är ju långt ifrån en rak linje eller vad man brukar säga, en dans på rosor och så vidare och så vidare. Det är ju snarare tvärtom, en dans på de här törnen liksom, än de här jävla rosorna. Men man kan ju också, allting handlar ju om ens inställning på hur man ser på livet. Du kan ju välja att se som att allting är emot dig, allting är så jävla svårt och det är liksom, du kan inte göra någonting eller möjligheter tas ifrån dig. Eller så kan du välja att se det på det andra sättet, att men okej, jag får väl, då får jag väl försöka lite mer, jag får jobba lite hårdare, jag kan liksom, måste pusha lite bättre, för att ingenting kommer någonsin heller komma till dig, till ditt knä, eller att någon knackar på din dörr och bara, du här Bettina, har du den här möjligheten i ditt liv? Så ser det ju inte ut, om man kanske inte är ingift i någon typ av superprivilegierad släkt eller något sånt. Men det är inte, jag är långt ifrån det liksom. Mina föräldrar kom hit från Chile, superhårt arbetande, lärde sig språket, kom in i samhället snabbt för att också kunna ge mig och min storebror möjligheten till ett bättre liv här. Och det vore ju nästan som den största slap in the face om jag skulle bara så här låta allting, att inte ta vara på det jag kan ta vara på liksom. Men jag väljer att se livet som att det är väl fan bara upp på hästen igen. Det är klart att det har varit mörkt många gånger och så, men man måste ju upp igen. Det är det som också definierar dig som person och din karaktär. Annars så kanske du behöver någon annan typ av hjälp i livet och så. Jo. Sen har ju jag superstöttande föräldrar som jag vet alltid bara är ett samtal bort. Jag har ju min sambo Johan som jag älskar alltså så mycket. Du förstår inte så mycket, han är min person liksom. Och han är ju för mig en väldigt så fast punkt och stöttande pelare i det hela. Den här branschen som är ju jättemycket upp och ner och man vet aldrig riktigt vad som händer. Jag till exempel, i min kalender, ska vi se, Big Brother-finalen, den är den 24 maj. Sen vet jag inte vad som händer. Jag har ingen aning, jag får se liksom. Så det är ju väldigt mycket oro på det sättet, men det är ju samtidigt inte att någon, det är ju inte under pistolhot jag fortsätter i den här branschen. Jag gör ju det för att jag tycker det är kul liksom.
Vad många inte vet är att många är projektanställda. Precis. Inom tv och produktioner bakom tv-program.
Mm.
Så att det är ju så att efter varje produktion vet man ju inte om man har ett jobb kvar. Mm. Så man lever alltid lite med det där, tänk om jag inte får någonting när det här är slut, hur ska jag då försörja mig själv?
Precis, så är det ju verkligen. Så det, att vara frilansare är absolut mycket frihet, men det är också noll trygghet. Men det är också jävligt kul. Så jag ser, du tittar med mig med ett stort leende och det glimrar till i ögonen, för du vet precis vad jag pratar om.
Absolut, jag har ju själv castat och gjort massa tv-program, så jag vet ju.
Mm.
Du kanske inte känner igen mig, men jag har det. Nu jobbar du som du säger själv med Big Brother. Hur är det?
Big Brother, det är ju, alltså det som är nytt för i år, det är ju att det är också studieprogram tisdag till torsdag. Så måndagarna är ju live och sen tisdag till torsdag är inspelat. Så det är ju där jag kommer från nu till hit. på Sturegatan. Och det är jävligt kul, för det är ju ett socialt experiment. Och det är där man hela tiden måste tänka på, okej, varför beter sig människor på det här sättet? Är det en reflektion av samhället? Varför säger den här på det här sättet? Jo, men det är för att de är ju inne i huset utan några tryggheter eller sina, där de är vana vid och så vidare och så vidare. Så det är ju, det är jävligt spännande att få jobba med det här projektet. Det är så jäkla levande också, för det är ju hela tiden 24/7. Det tar ju inte stopp. Det är 100 dagar 24/7. Så det är ju mer än spännande, men det har ju också konsumerat hela mitt liv. Så jag har ju på liven liksom i bakgrunden när jag ska göra annat, och alla mina vanliga serier, de är på paus, för det är ju Big Brother jag liksom tittar mycket på. För jag vill också veta allt som händer, och jag vill inte heller vara en programledare som inte har koll eller så här. Jo, men den här personen brukar göra så här, och sen vet inte jag vad den brukar göra eller vad den har för vanor till exempel. Så jag, det har tagit mycket av min vår, men det är jag också tacksam för. Signerat frilansare, ju. Men det är snart final, och jag kommer också att tycka att det kanske är lite skönt att få en liten breather liksom, från det hela. För man, det blir som en bubbla nästan, hela den här Big Brother-grejen. Men det är ju liksom, som sagt, svinkul.
Har du någon favorit där inne som du vill ska vinna?
Ja, jag har en del favoriter, men jag vet inte hur etiskt det är att jag sitter och säger mina favoriter. Så jag behåller dem för mig själv.
När du pratar med deltagarna, hur är det, har de inlåsta där då i nästan 3 månader? Det händer ju massa galet i huset.
Ja.
Skulle du själv kunna vara med där, sitta där inne i 3 månader?
Jag hade kunnat vara med, men minus kamerorna, liksom, den lilla detaljen. Men jag hade faktiskt velat se vad som händer med en själv när man går in i ett hus med massa främlingar utan sin telefon, som man ju alltid har 24/7 annars, och bara sin trygghet, och bara inte kunna kommunicera med någon man faktiskt är trygg med och älskar, och man vet älskar den tillbaka, så man kanske kan få något tips eller råd av, eller och så vidare och så vidare. Så det skulle vara väldigt spännande, men jag skulle personligen aldrig själv kunna vara med i Big Brother så. Men jag skulle, själva experimentet är ju jäkligt lockande.
Att hamna där inne med 19 okända
personer. Ja, men precis. Blir man frälst eller galen? Eller vad händer liksom med en?
Men det
man...
här med att ligga runt där och hångla runt och hela den där biten.
Det är ingen som gör det nu. Det är ju ingen som ligger längre i tv. De gör det bara inte. Det är någon jävla celibacy liksom.
Kan det vara efter den här MeToo-rörelsen?
Ingen aning. Men det är... Jag vet inte ifall det anses så här som att... Amen, att man kanske går in med inställningen, jag vill inte ligga i tv, det är lika med kanske lite ofräsch, eller fan vet jag. Jag är inte personerna som går in i det här huset. Men det är ju ingen som gör det längre. Hångla, absolut, det har de gjort jättemycket i huset. Men att ligga och så som det var på den, alltså den gamla Big Brother-tiden, det händer ju inte nu. De är ju väldigt så försiktiga på det sättet. Och det kan nog absolut ha stor del med MeToo-rörelsen och hela den biten. Man kanske ser på det hela med andra ögon. Jag vet inte. Men det är väldigt... Jag tänkte säga väldigt lite liggande. Det är noll. Det är noll.
Hade du velat att det skulle vara det?
Men vad fan, lite knullig tv. Det har väl ingen liksom... Hallå? Ja, man vill ju se att lakanet rör på sig lite grann. Okej, okay, good for you. Endorfiner, det tackar man ju alltid för.
Men du själv skulle inte ligga i tv?
Inte i tv, hallå. Nej. Men ligga är trevligt. Punkt.
Jag har ju hört att din kille är väldigt lång. För, ja,
han är 1,95, jag är 1,57. Och det här med min längd är ju tydligen lite av en grej. Inte bara då för att du är så nyfiken på hur funkar det när ni ska ha sex? Ha! För det är
Kunde du se det?
Dina ögon, de skriker, hur funkar det? Det funkar jättebra, det kan jag säga. Och den är absolut ståtlig. Men det här med min längd är en grej. För jag på Big Brother, det är programledare, så har ju jag en låda som jag står på. Och den har gått viral, ska du veta, på både det ena och det andra, på Insta och TikTok tydligen. För några veckor sedan så var det en deltagare som lämnade, och han var väldigt så burdus. Han kommer ut, ska krama mig, och han välte nästan mig då, så jag ramlar från den här lådan och allting. Alltså du måste se klippet, lite så den känslan. Men ja, det är en grej det här med min längd.
Använder du lådan hemma också?
Svar ja. Nej, då får man ligga ner. När man ligger ner så jämnar allt ut sig. Jo.
Vadå, alltså,
när man ligger ner, jaha, så jämnar det ut sig.
Jaha, du menar längderna?
Ja, men ute. Precis. Ja.
Horisontellt?
Exakt. Eller? Mm. Är det något mer du undrar?
Nej, jag tycker det är härligt. Men ibland har man ju sett så här långa basketspelare med jättekorta tjejer. Ja. Då har jag bara tänkt så här, hur går det liksom? Ja. Eller hur funkar det? Ja. Men
tack. Strålande!
Ja, tack för ditt svar. Jag är rätt nöjd där. Ja. Tack. Och hur ser din framtid ut nu då, skulle du säga? Är det barn?
Vet du, det där är faktiskt intressant. Sen vet jag, du kanske frågar alla där om barn eller så, om man är man eller kvinna eller vad det är, tjota hejsan. Men just att vara kvinna och att man får den frågan, det förstår jag ju inte riktigt så mycket. Alltså inget nu mot dig eller så, eller din fråga, men jag bara förstår inte varför man frågar det. För jag tänker att så här, det är väl... Nu vet inte jag ifall jag inte kan få barn eller något sånt. Jag har aldrig kollat upp det. Men jag tänker om jag inte skulle kunna få det, då är väl det typ min ensak egentligen. Nu menar
där
jag...
Där blev du väldigt svensk, bara så du vet.
Ja, absolut. Nej, men det här är, nej, men jag tänker i ämnet i sig, liksom, bara det här med att fråga om barn. Nej, men det var just för att typ Hent.se hade skrivit om mig och min sambo. Så att de väntar barnbesked. Jag bara, va? Jag har inte någonsin sagt någonting om barn. Och det jag tänkte då, det var ju just att så här, men tänk om jag då inte skulle kunna få barn. Och så mår jag pissdåligt över den här jävla rubriken som ska sälja eller whatever. Nu menar inte jag att jag är känslig och att du kan fråga mig ifall jag ska ha barnen. Du fattar vad jag menar.
Jag tänker mer att du nu börjar fylla 30 och nu har du gjort den här karriären. Du har en stadig...
Nej, jag har för fan bara börjat liksom.
Ja, ja. Det är härligt. Det är härligt. Ja. Jag tycker du börjar bli lite lastgammal nu. Nej, jag skojar.
Shady lady, klipp inte bort det där.
Jag tänker du har ett stadigt förhållande. Du jobbar med det du älskar. Och det känns som att du lever med mannen i ditt liv.
Ja.
Och då tänker jag mer... Tänker du nu snart på barn?
Nej, det gör jag inte.
Inte att jag har läst Hent.
Nej, jag fattar. Nej, jag bara tog det som ett ämne.
Men på tal om det, just när du säger det här med att... Ja, men tänk om man inte kan få barn. Ja, det är väldigt känsligt ämne och så vidare. Och där tänker jag också direkt på att det är en kulturkrock.
Ja.
Men, för jag är ju själv försvenskad på många sätt. Där är jag inte så försvenskad. För att så här... Jag tänker själv att om jag själv hade haft svårt att få barn då till exempel. Jag vet att det inte gäller i ditt
fall. Jag vet inte om... Ja,
nej, absolut. Ja, exakt, ja. Då skulle jag bara sagt, nej, jag har sjukt svårt att bli gravid. Jag vet inte vad fan... Kan du hjälpa mig? Eller har du någon information om vad jag ska göra för att det ska bli lättare för mig?
Mm.
Men det är nästan... Och det måste man respektera. Det vill jag verkligen tillägga. Att många kvinnor kanske känner att det är inget jag vill prata om. Det är något som sårar mig. Det är något som jag tycker är jobbigt. Eller varför ska jag drabba just mig? Och så ska du komma och fråga mig... Och så sitter jag och gör massa hormongrejer.
Ja, för att ens sprutor, åker till Köpenhamn eller den grejen. Ja.
Och där tror jag att, återigen, det är en kulturkrock. För i våra länder skulle man direkt kunna säga, nej, vi har försökt i 10 år, men det går inte. Allah vill inte ungefär.
Mm.
Eller har du något sätt som jag skulle kunna göra det på?
Mm.
Att man, jag ska inte säga att man bagatelliserar det, men man är mer öppen med vad man har för problem.
Mm.
Och det är lite svenskt, tror jag, att man liksom inte vill... visa omvärlden vad man har för problem. Och jag tror ibland att det kanske är skönt att bara lätta på dem.
Mm.
För man är inte mer konstig eller annorlunda eller...
Nej, det tror jag inte heller. Men jag tänker bara så här, vem bryr sig om min uterus? Alltså det är väl, alltså så här, det är väl jag och... Eller så här, varför skulle att föröka sig egentligen vara så här, nästa steg till att... i livet. Jag vet inte ens om jag ens vill ha barn överhuvudtaget. Jag vet inte ens, vill man... Nu kommer det här låta väldigt mörkt, men jag ser absolut att jag försöker att se mitt liv och min framtid och allting från en ljus synpunkt. Men världen i sig och människor i sig är ju jävligt... Vi är ju vidriga. Vi dödar den här planeten. Vi bryr oss knappt om varandra. Det är krig, hej och hå. Ja, men du vet, alla är väldigt mycket så individualister. Man tänker inte på det stora. Du fattar. Men jag tänker också, vill jag ens att... Ska ett barn ens komma in i den här världen? Och så vidare och så vidare. Så det är väl snarare där jag också är i mina tankar. Bara rent allmänt när det kommer till barn. Och sen tänker jag så här, skulle det vara så att det här med äggen och jada, att det inte funkar. Men det finns väl hur många barn som helst som skulle vilja bli adopterade i så fall. Att man kanske kan ha det tänket också. Att vi kan ta hand om det vi har. Jag vet inte. Jag har inte själv kommit till någon conclusion. Men jag vet bara när... För jag vet att det var någon släkting som frågade mig för något år sedan. Bara, ah, Arantxa, cuando vas a tener hijos? När ska du skaffa barn? Och jag bara, men du kanske inte ska vara ska du vara i min uterus? Så jag. Och då blev hon lite ställd. Sen så käkade vi en panada så allting blev jättebra. Men ändå, jag tänker bara så här. Det är en ganska så här... En fråga som är väldigt... in your face fråga bara. Det är bara något jag har reflekterat kring. Och sen just nu så råkade det komma upp som ett... Ja.
Och då fick jag käft på smällen.
Nej, fast det var inte direkt till dig.
Nej, du hörde vad jag sa. Käft på smällen.
Käft på smällen.
Jag menar smäll för köften.
Tomato, tomato. Vi fattar vad du menar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och hur ser ditt liv ut, tror du, om 5 år?
Ingen aning. Som sagt, jag vet inte vad som händer nu efter 24 maj i stort sett. Men nytt för den här tjejen att jag har gått och skaffat mig en liten agent. Eller liten är det inte, men agent. Så där känns ju skitkul att man känner att man inte är helt ensam. Som jag tidigare har känt att shit, det är ju bara jag som måste sköta allt liksom. Så det känns jätteskönt att ha någon att bolla med och så också. Men jag har väldigt mycket, sitter på väldigt många idéer, programidéer och älskar att vara kreativ och liksom brainstorma. Och vad är kul, vad skulle jag själv vilja titta på, vad vill jag själv höra och så vidare. Så där ska jag också, ska gå på lite möten och så med lite... olika produktionsbolag och ja, men du vet, man bollar lite idéer, vad kan hända, vad kan födas fram, vi får se. Men så jag, förhoppningsvis så vill jag kunna skapa mycket, oavsett. Mitt skapande måste på något sätt finnas i mitt liv, känner jag. Sen vet jag inte hur på vilket sätt, men vi får se.
Känner du att du någon gång under de här åren när du har jobbat inom radio och tv att du har blivit rasistiskt påhoppad?
Nej, det vet, alltså jag hoppas inte det. Så om inte jag märkt det är ju det helt sjukt. Men det har jag nog inte blivit. Gud, nu måste man ju tänka tillbaka. Sen vet du, det kan ju alltid vara att jag kanske har fått mindre i arvode fast jag gör exakt samma sak som någon annan också gör. Men det har ju jag ingen koll på, det vet man ju inte. För man pratar ju inte så mycket. Så, aha, får du så mycket? Aha, men jag får så här. Men jag jobbar ju fler timmar än vad du gör, men du får ändå mer än jag. Aha, vad kul ekvation där liksom. Så det vet jag inte. Men om det har varit så har det väl kanske... visats i form av betalning att det inte är rättvist kanske. Ja, jag önskar att jag kunde speak on it, men jag har inget att speak on liksom.
Vad är det roligaste du har gjort?
Bäst i test, det på riktigt. Sen var ju där som deltagare, ja, men det var väl för det första, fangirl nummer ett, älskar Bäst i test. Så när jag fick frågan så var det så här, jag kunde liksom inte, skulle inte ens play it cool. Det var ja, 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 det är klart att jag är med. Det måste nog ändå lätt vara det roligaste jag gjort. För man visste liksom inte själv vad som riktigt skulle hända. Den enda du kunde förlita dig på, det var ja, men så här, din hjärna. Det var du och din hjärna och ett test. Och så, gör det du ska, fast man vet inte vad man ska göra. Så väldigt så. Tittar du på Bäst i test? Nej, du tittar inte på BCS. Mycket kul. Du
borde... Så berätta vad du fick göra.
Jag fick ju göra alltså det var mycket just den här säsongen. Jag var ju fast panelist femte säsongen med Olof Retling, Morgan Alling, Johanna Nordström. Och sen så var det ju de olika gäster varje avsnitt. Det var väldigt mycket med badankor i år och väldigt mycket med ägg. Alltså det makar inte sens, jag vet. Du tittar på mig som att, what is this? Men det är verkligen, alltså det är ett tramsprogram. Du ska, du utsätts för tester där du vet inte vad som är rätt eller fel. Men du ska bara tänka, du ska ju tänka högt och du ska agera här och nu. Så du har liksom ingen betänketid eller så. Utan det kan vara så här, okej, du ska tömma det där vattenglaset på gatan utan att öppna fönstret eller gå ut från dörren. Till exempel, du har 5 minuter på dig. Hur gör du? Alltså så. Man bara, men what in the what now? Hur ska jag ens, vart börjar jag liksom? Nu var ju det ett väldigt torrt och tråkigt test som jag... Ett fiktivt test som inte existerar.
Men ta ett test som existerar.
Som existerar, ja. Till exempel, du ska ta dig så långt från punkt A till var du nu än kan. Och utan att nudda marken. Och du får inte... men du får ta hjälp av de här flyttlådorna, till exempel. Så då kan man ju antingen så kan man ringa en taxi. Om man är smart. Men du har också kanske bara 10 minuter på dig. Eller så kan du ta och köra iväg en bil. Eller så kan du köra iväg på en trehjuling. Hallå, det gjorde jag. Eller så kan du misslyckas helt och hållet. Ja, men så. Så det, till exempel. Men,
och du höll på en hel säsong med det här?
En hel säsong, ja. Och David Sundin och Babben Larsson ju som är programledare.
Hur är det att jobba med Babben Larsson, undrar jag?
Ja, Babben Larsson. Alltså hon sitter ju på sitt skrivbord och vi andra deltagare, vi sitter ju i våra stolar och det är hon som har makten. Men så i logen, så vi bondade, det gjorde vi. Men hon var ju också extremt nojig, pigga av corona. Så hon var ju mest för sig själv, för att hon ville ju inte så här, om hon skulle bli sjuk eller något sånt där. Så man hade inte så mycket tid med henne så. Och sen är det ju David Sundin som är ute på testerna och är med en hela dagarna. Så det är ju snarare att man får ett band med David, en Babben då som är med i studion liksom.
Hon verkar så skön bara.
Hon är jätteskön, men det är hon ju. Det är hon ju typ ikonisk för, Babben. Nej men superhärlig verkligen.
Jag har faktiskt sett det på SVT.
Ja, på SVT, ja, nu it all comes back.
På lätten trillar ner. Jag vet ju också att Bäst i test faktiskt har vunnit en kristall.
Ja, precis. Ja.
Så att det
nu kom allt tillbaks.
Nu kom allt tillbaks. Nu efter att det hade svartnat en 40 minuter.
Vilken blackout.
Ja. Kan du få en blackout? Det verkar inte som det.
Nej, jag kan inte få en blackout. Eller så här, nej.
Då har du inte haft corona, för då kan man få en blackout.
Ja, du har haft corona.
Ja, men det, det är många som har haft.
Ja, jo.
Du har undkommit den kanske.
Fast jag tror att jag fick det när det, i början. För att jag tog ett blodtest. Och så visade det sig att jag hade antikroppar. Men jag tänkte, jag kan inte ha antikroppar om jag inte har haft det. Så då måste jag ha haft det. Fast det var för mig var det som en... Ja, men jag kanske hade lite ont i huvudet, punkt slut.
Skönt.
Ja, men mina föräldrar fick corona. Och då fan var jag... Fy fan vad jag blev... Åh, det gjorde ont i hela min kropp. För jag kunde inte heller åka till Norrköping för att hjälpa dem att ta hand om dem. Utan de var ju riktigt jävla sjuka i många, många veckor. Och speciellt i början när allt, alltså så här, när coronan tog fart. Så visste man ju inte heller inte riktigt hur det kunde sluta. Så det var riktigt jävla jobbigt. Och bara facetimea med mamma och pappa och se dem må så jävla dåligt. Och så här, kommer de ens klarare liksom.
Så det var det så illa?
Det var så illa. Det var jätteilla. Och hög feber alldeles för länge och så vidare. Så det var riktigt jävla pissigt att inte heller kunna ta hand om dem på något sätt.
Var de inne på sjukhus någon gång?
Det var de inte. Men de... Eftersom att mamma också jobbar inom vården så var det ju så här, om det skulle behövas, absolut att de skulle få. Men då var det också väldigt mycket, det var överbelastning överallt. Och då kanske där kom in att så här, alltså den mentaliteten att så, men då ska väl inte, om vi ändå kan försöka hålla det alltså under någon form av kontroll, så ska vi inte, ja, du fattar.
Så var det lite i början, man skulle stanna hemma.
Exakt.
Man skulle inte åka in.
Nej.
Sen var det väldigt många som dog och då var det verkligen åka in om ni känner er väldigt dåliga. Så att det blev väl en förändring där sen.
Mm.
Men det var ju svårt, man visste inte hur man skulle agera.
Exakt, ingen visste hur man skulle agera. Så, men jag är ju, alltså jag är ju en riktig coronatant. Jag är så jävla... skraj hela tiden. Det är ju också för att jag vill inte få det. Och jag vill heller inte i så fall sprida det. Och jag vill liksom inte, när man frilansar och hela den biten, då kan ju jag helt enkelt inte fakturera eller jobba. Och det känns ju riktigt jävla rövpissigt, för då vet man inte hur länge man är sjuk och så. Det var ju samma sak när jag kom in här i studion. Då frågade jag Gisela ifall ni spritar av puffarna till mickarna. Då sa hon ja, de spritas av och så. För jag är, alltså jag, det är i mitt huvud så mycket. Så om det på något sätt har påverkat mig, så är det psykiskt. Att jag känner så här, att jag känner mig så jävla stressad av det.
Paranoid lite.
Superparanoid, verkligen.
Men många har ju hamnat i någon form av, jag säger inte att du hamnar i en psykisk ohälsa. Nej. Det har ju drabbat psyket på många sätt, och många mår ju väldigt, väldigt dåligt under den här pandemin.
Mm.
Och hur skulle du säga, förutom då att du har blivit paranoid, att det har påverkat dig?
Nej, men jag, för jag vet ju inte ifall, för jag testas varje vecka i och med mitt jobb. Så jag vet ju inte, varje vecka är det ju samma stress. Kommer jag kunna få jobba idag eller inte? Och hur länge kommer jag i så fall behöva vara borta? Hur kommer det här påverka mig? Hur kommer, alltså, det är ju den konstanta stressen att inte på något sätt överhuvudtaget ha någon jävla kontroll över ens arbetsplats eller ens jobb och hela den biten. Och det är riktigt jobbigt. Alltså, axlarna är ju uppe i nacken liksom. Så känner jag att det är bara stressigt.
Och din kille Johan, har han haft det?
Nej, han har inte haft det. Inte vad vi tror liksom.
Jo, men har du haft antikroppar, så har du haft
det. Ja, men jo, men jag, ja. Men han testades inte då. Jag testades i samband med en produktion liksom. Men han gjorde ju inte det. Och jag tänker väl, eftersom att vi ju var med varandra och nära och hela den biten, så borde han kanske också ha fått, men inte.
Vad jobbar han med?
Han jobbar på som samordnare på Hyljebadet, ett badhus i Malmö. Han har varit liksom, han är i den världen, har simskolor i den biten. Han har också så här varit elitsimmare. Så han har väl, ja, men han är kvar i den simklorvärlden kan man säga.
Hur träffades ni?
Vi träffades i Malmö och det var...
Kan jag gissa hur det gick till?
Ja.
Du är min.
Du är min? Att vem sa det till vem?
Du sa det.
Ja, så. Typ! Nej, men inte så. Men vi träffades i Malmö och ja, men så här, hela den... vad ska man säga, just datinglivet och så. Det var ju skönt och refreshing att kunna göra det i en stad där man ingen känner ingen, versus i Norrköping där alla känner alla. Och mest troligen, har du varit med den? Ja, du, alltså lite som man kan plussa ihop.
Du, så är det på Östermalm också kan jag säga.
Det är så?
Ja.
Ja.
Så är det väl överallt,
tänker jag. Så är det väl överallt, ja, så är det kanske. Men inte i så fall, inte där det är nytt vatten för en själv, nytt territorium. Nej, men så vi var på dejter på Lilla Torg i Malmö, supertrevligt. Det var drinkar och det var bara... så jävla mysigt. Och han var en gentleman. Och jag kände bara så här, men kom in till mig. Men han ville ta det lugnt, vilket är ju jättebra. För att han kände väl också så här, att här finns det ju någonting mer än bara någonting, du vet, något one night tjota fräs. Nej, och sen så fattade vi tycke för varandra. Vi blev ihop. Och sen dess har vi bara varit tillsammans. Nu är vi snart 8 år faktiskt. Nej, men han är... allting blir lite roligare med Johan. Så tycker jag. Livet blir lite roligare med honom. Och när jag inte är med honom så känns det lite tråkigare. Han är kanske the sunshine in my life eller något sånt. Jag vet inte.
Mm. Vad är det med honom som är så fantastisk?
Alltså vi har... alltså vi förstår varann på ett sätt som jag inte har upplevt med någon annan. Och det har inte så här, inte ens kanske så här min bästa väninna eller kompis. Utan vi har liksom en jargong som är... alltså vi har så mycket interna skämt. Han är väldigt rolig. Vi är båda roliga together. Han är väl lite mer lugn och sansad än vad jag är i så fall. Men så vi har liksom samma... vi förstår varandra... samma jargong, vi gamer också. Vi är båda gamers, vilket är, hallå, det betyder mycket. Så vi köpte under corona, så köpte vi en 75-tummare som vi har hemma, för att kunna liksom spela ihop PlayStation och så vidare. För såna är vi. Vi är 12 år i själen. Och vi, jag vet inte, alltså, men han bara, vi, det är väl en sån yin och yang grisamojs. Jag vet inte, jag bara älskar att jag är i det. Så jag har väl inte sönderanalyserat det heller. Utan bara, känns det bra? Bra. Vill jag vara med honom? Ja. Vill jag inte vara med honom, då får jag tänka om. Och det får jag ta när det kommer, om det skulle komma. Och såklart att jag inte är så naiv och tänker, ja, det här var allting bara för evigt. Så är det ju inte, men om det känns bra här och nu, då känns det bra här och nu. Då kan jag liksom inte, då ska jag inte jag sätta käppar i mitt eget hjul, utan då är man i det.
Om du summerar radio, Idol, dina programledarjobb, vad skulle du säga att du har lärt dig av den tiden? Hur har du vuxit som människa?
Jag försöker alltid, alltså oavsett vilket projekt jag jobbar med, så vill jag lära mig, eller veta i alla fall vad allas roller är. För att så här, förstå hur hela maskineriet funkar, kugghjulen och bla bla bla. Alltså så här, vad alla har för roll, bara för att själv också kanske lära mig mer om det. Och jag vill gärna veta mycket om andras roller och så. Men jag personligen skulle säga att räkna aldrig med att du bara ska jobba x antal timmar, utan ska du ge dig in i ett projekt och ett uppdrag, gör det med hela dig så. Och jobba så mycket tills du känner att nu är jag nöjd över den här produkten och slutresultatet. Men det är mycket mer jobb än vad du tror. Och det får man räkna med. Och ingenting kommer någonsin gratis. Aldrig någonsin. Och gör din röst hörd ifall du tycker att något känns... något inte stämmer eller så.
Men hur har du vuxit som person, tänker jag?
Ja, men det är väl att jag... alltså, jag som person... grejen är att jag har fått i... alltså, under de här åren så har jag jobbat med väldigt många olika redaktioner, produktioner, olika typer av så här, barnprogram eller till vuxna eller till radio eller hela den biten. Så jag har växt under den här resans gång. Det är väl att jag snabbt också kan... börja jobba med en redaktion eller förstå människor ganska snabbt, för jag måste göra det, för att jag kanske inte har så mycket tid på mig till att, så att snabbt komma överens om okej, men vad är det vi jobbar mot, vad är det vi ska göra, vad kan jag göra, vad kan jag göra mer av, vad vill ni, ska jag hjälpa till med någonting, så det är väl kanske att vara flexibel, men att jag också nu vet till vilken gräns man kan vara flexibel ju. Lite så. Jag vet inte. Det är också ständigt bara pågående.
Tänker du att du har blivit bättre i rutan nu än vad det var för 7-8 år sedan?
Ja, annars skulle jag göra något fel. absolut.
Kan du titta på dig själv och tänka, men gud, nu är jag rätt nöjd med mig själv.
Ja, men så länge jag själv sitter och skriver manus, så länge jag måste vara med under allt liksom. Jag har också kontrollbehov. Jag måste ha mina fasta punkter där jag vet vart jag ska. Men gärna i de ingångarna eller akterna så får det vara kaosigt och det får vara live och något får gå fel och så, för det älskar jag, för det är också där man, den här lilla kicken man får, men jag,
det är det som är live,
det är det som är, och det är det jag älskar. Jag kan absolut, jag märker på mig själv när jag har lagt in det extra liksom. Det gör jag.
Vad skulle du säga att du är mest stolt över?
Att jag att jag alltid, jag ändrar mig inte för någon produktion, för de vet ju vem det är de tar in i så fall, annars kan de ta in någon annan. Så jag är väl mest stolt över att jag får in mina idéer i ett manus eller körschema eller det programmet vi ska göra, och att jag lägger mycket hjärta och själ bakom det. Det är jag väldigt stolt över, och jag skulle heller inte tacka ja till någonting där jag skulle känna att jag gör det halvdant, för då kan jag lika gärna inte. Då kan någon annan göra det bättre än vad jag gör. Och där känner jag väl ändå så här, den självinsikten har jag. Att jag tackar i så fall nej till något som jag känner att här kommer jag inte kunna leverera. Jag måste kunna leverera, annars skulle jag må dåligt, tror jag.
Så man kan säga att mycket av det du har gjort har varit kul.
Ja, absolut.
Mm. Och dina föräldrar, hur känner de för din framgång?
De är så stolta, det är de verkligen. Mamma har ju liksom en hel perm med massa tidningsartiklar och klistra, mycket så här klipp och klistra projekt. Så därmed de känner sig ju svin stolta och bara så här glada över också att jag gör det jag trivs med och det jag brinner för liksom. Det är väl snarare det. Skulle jag vilja göra en hel omvändning, en hel 80, bara, nej, men nu ska jag vara nunna i något kloster. Ja, men då skulle de backa mig där också. Alltså om jag nu helt plötsligt bara skulle, du vet, vill jag göra något helt annat, så skulle de nog vara lika stolta över det. Men För dem är det ju roligt att kunna skicka liksom till släkten i Chile och bara, kolla vad det här sker nu och kolla vad det här händer.
Och tala om ytterligare en kulturkrock.
Ja, exakt, så är det verkligen.
Så här, i Sverige skryter man inte om sina barn. Nej. Här klipper vi ut tidningsartiklar och så facetimar jag, tittar till min dotter.
Nej, men verkligen, så är det.
Ja, men det är väl härligt tycker jag, att det finns en glädje och att man återigen vågar prata om sina känslor, vågar prata om sin stolthet över vad faktiskt ens egen dotter åstadkommit också. Så här, att man kan känna att vi började här i lilla Norrköping som invandrarfamilj och nu min dotter på tv, vilket är lite status.
Absolut.
Vad säger dina chilenska släktingar då? Bien.
Estamos tan orgullosos. Alltså så stolt över. Det är ju väldigt mycket sånt. Det är klart, de fattar ju såklart ingenting av klippen som skickas, för allt är ju på svenska. Så det är ju såhär, vad roligt du vet. Men de är mer än stolta.
Ska du åka tillbaka till Chile någonting snart?
Nej, inte som världen ser ut just nu. Resa, när gör man där liksom? Nej, men jag vet inte. När allt på något sätt kanske återgår till någon typ av normalt eller något, får vi se. Och sen innan corona och allting så var det ju politiskt kaos i Chile. Just PGA, allting som hände för x antal år sedan, klipp till nu. Fan, orättvisorna, de håller ju fortfarande i sig. Hallå, vi måste göra våra röster hörda. Sen kom ju coronan och hela den biten. Så, ja. Så det är ju kaos.
Vi hoppas på en bättre värld 2022.
Absolut, det skriver vi båda under på. Ja.
Tack för att du kom in.
Nej, men tack!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.